Pfizers forskningschef Mikael Dolsten om kampen för att ta fram vaccin mot covid-19 och mötet med Donald Trump. Välkommen till Sommar i P1.
Klockan är strax efter 2 på söndagen den 8 november 2020. Vi befinner oss på läkemedelsbolaget Pfizers kontor i Connecticut utanför New York. Ända sedan jag vaknade har oron krypit runt i kroppen och timmarna har segat sig fram. Idag ska vi få beskedet. Jag är visserligen van vid allvarstyngda möten där mycket står på spel, men den här gången är det annorlunda. Nu är det inte bara jag utan en hel värld som håller andan. Det känns som om vi väntar på ett besked med samma dignitet som ett fredsavtal under ett världskrig. Vi gör vad vi kan för att hålla avstånd i konferensrummet och munskydden är självklart på. I världen utanför här är en global pandemi som redan dödat över 500 000 människor och satt vardagen som vi känner den på paus. Vi som sitter i rummet är trötta. Tillsammans med våra kollegor har vi arbetat dag och natt de senaste 10 månaderna för att lyckas med det omöjliga. Att på mycket kort tid utveckla ett vaccin mot corona. Som ytterst ansvarig för forskningen har jag tagit svåra beslut längs med vägen. Och Zoom-mötet som strax ska börja kommer berätta för oss om allt arbete varit förgäves eller inte. Samtalet vi väntar på kommer från företagets vaccingrupp som tillsammans med en oberoende expertkommitté går igenom den vaccinstudie vi precis slutfört med fler än 40 000 personer. När de är färdiga med sin analys kommer de att ringa oss. Då kommer vi få veta om vårt vaccin fungerar och om det är säkert. Det som tynger mig extra den här dagen är att jag vet att vårt vaccin är det första av en handfull vaccinprojekt som den närmsta tiden kommer att rapportera sina resultat. Och jag vet att om det skulle visa sig att vårt vaccin inte fungerar, ja då är sannolikheten stor att ingen av de andra vaccinkandidaterna i världen heller kommer att fungera. Tankarna gnager i mig. Har vi missat något? Har vi verkligen gjort allt vi kunnat? Tystnaden i rummet bryts av att vår vd Albert Båla vänder sig mot mig. Albert och jag har arbetat nära varandra i mer än 6 år och jag var med hans lite otåliga, utmanande men alltid sakliga sätt att fråga saker på. Och som om han vill snabbspola sig förbi väntan frågar han mig: Mikael, du som är forskningschef, hur stor vaccineffekt ska vi hoppas på? Jag inser då att jag egentligen tror på ett positivt resultat, men jag känner också ett ansvar att vara realistisk. Jag tror att 75% vaccineffekt är en rimlig uppskattning. Säger jag därför med en så självsäker röst jag kan. Albert tittar på mig och säger: inte mer? Då stannar allt upp. På bildskärmen som sitter på väggen ser vi nu representanter från vaccingruppen. En kollegas röst kommer från högtalaren. Hej, vi har precis gått igenom Pfizer-BioNTechs studie av vaccin mot covid-19 med den oberoende gruppen av nationella vaccinexperter. Det är knäpptyst i rummet. Jag känner mina egna hjärtslag. Kollegan fortsätter. Vi vill nu med glädje meddela er att studien varit mycket framgångsrik. Effekten av vaccinet är 95% och säkerheten och toleransen var mycket god. Jag flyger upp i stolen. My God, it's unbelievable! It's unbelievable! Skriker jag på min halländska amerikanska. Jag heter Mikael Dolsten. Jag är killen från Halmstad som idag är global forskningschef på ett av världens största läkemedelsbolag. Det här är berättelsen om hur mod, beslutsamhet och tidigare otänkbara samarbeten ledde fram till ett vaccin mot covid-19 bara 10 månader efter att viruset blev känt. Det är söndagen den 1 mars 2020. Jag vaknar i vår nya lägenhet på Manhattan som vi precis skaffat. Dels för att komma närmare jobbet, dels för att fullt ut kunna utnyttja museum, teatrar och musikupplevelse. Från fönstret på 30:e våningen ser jag hur människor strömmar till affärer och frukostställen. Jag går ner för att köpa ett gott nybakat fullkornsbröd från ett av de bagerier som har europeisk bakgrund och som kan baka bröd som en invandrad svensk blir nöjd med. Ute i söndagssålet på gatorna finns inga tecken på den invasion av en osynlig fiende som är på väg. Trots att det nu har gått 2 månader sedan covid-19 började spridas i Wuhan i Kina och trots att vi hade sett vilken enorm effekt viruset redan haft på samhället där, är det omöjligt att förstå att vi står inför en smygande katastrof. En katastrof som kommer att döda nästan 4 miljoner människor världen över. Där och då vet jag inte heller att jag står inför en söndag som kommer att bli en av de mest avgörande i mitt yrkesliv. I tidningarna som jag scrollar igenom till frukost noterar jag att det första fallen av covid har rapporterats i New York idag den 1 mars. Jag märker min telefon börjar surra och ser att det är Sally som ringer. Hon är ansvarig för kommunikation och externa relationer på företaget. Mikael, säger hon. Vita huset vill samla de ledande läkemedels- och biotechbolagen och de nationella hälsomyndigheterna för att mobilisera försvaret mot covid. Kan du representera Pfizer? Mötet är imorgon. Efter 10 år som företagets forskningschef är jag van vid snabba ryck och att på kort tid ta mig an komplexa uppgifter. Så även om det här var en förfrågan olik allt annat var svaret självklart. Sure, count me in. Redan under samtalet med Sally börjar min hjärna att jobba. Fragment av information radar upp sig. Viruset isolerades i januari i Wuhan i Kina. De gick in i lockdown någon vecka senare. Och viruset finns nu på 3 kontinenter. Rapporter om överfyllda sjukhus kommer från de tidigast drabbade regionerna. WHO har deklarerat utbrottet som internationellt hot mot människors hälsa. Precis som de flesta av oss har jag inte riktigt velat ta in den faktiska händelseutvecklingen. Men USAs president kallar till krismöte och jag ska dit för att berätta vad vi gör. Och jag börjar förstå varför. Tittar man nyktert på frågan är det tydligt att det här inte verkar vara en smitta som går över av sig själv. Det här liknar mer det pandemier vi läst om i historieböckerna. På företaget har vi hunnit starta ett utvecklingsprojekt med en ny behandling mot covid. Men jag inser nu att det inte räcker. Jag tar upp telefonen igen. Det är dags för oss att göra mer. Jag ringer vår vd, Albert Båla.
Hey Ray, hey Sugar, tell them who we are. Well, we're big rock singers, we got golden fingers, and we're loved everywhere we go.
Right.
We take all kind of pills to give us all kind of thrills, but the thrill we never know. It's the thrill that'll get you when you get your picture on the cover of the Rolling Stone. On the cover of the Rolling Stone. Gonna see my picture on the cover of the Stone.
Right up front, man. I can see it now. We'll be on the front smiling, man. Oh, beautiful.
Samtalet till min vd resulterar snabbt i vad som skulle bli en historiskt stor strategisk omprioritering för oss. Jag blir lite förvånad över responsen, men Alberts instruktion är glasklar. Mikael, ta fram en plan till nästa vecka. Vi satsar på ett vaccin och det ska vara färdigt i oktober. Om inte vi, ett av världens största och mest forskningsintensiva vaccinbolag, klarar detta, vem ska då göra det? Från mars till oktober är det 8 månader. 8 månader! Min vd hade precis bestämt att vi skulle göra det omöjliga. Inte nog med att sådana här utvecklingsprocesser i normala fall tar många år. Som luttrad forskningschef har jag också sett otaliga läkemedels- och vaccinprojekt misslyckas på målsnöret. Nu skulle vi omvandla år till månader. På eftermiddagen tar jag sats och ringer till Catherine som är den av mina medarbetare som ansvarar för vår vaccinforskning. Jag vet att hon och flera av våra forskare är mycket tveksamma till att vi ska försöka utveckla ett vaccin mot covid-19. Tidigare stora forskningsinsatser för att få fram vaccin mot anthrax och SARS hann inte bli färdiga innan epidemierna var över, trots stor innovationshöjd och effektiv forskning. Allt arbete hade känts förgäves. Det är också därför som det är tydligt att vi måste göra på ett helt annat sätt den här gången. Samtalet med Catherine börjar snart handla om den nya mRNA-tekniken. Är det den som kommer att göra det omöjliga möjligt? I ett klassiskt vaccin lär man immunsystemet att känna igen viruset genom att skicka in en oskadliggjord del av själva viruset i kroppen. Det är en bra och välbeprövad metod. Problemet är att det tar tid att utveckla och skala upp produktionen. Och om viruset muterar tar det tid att ställa om. Med mRNA-tekniken tar man en genväg. Istället för att använda sig av själva viruspartiklarna utgår man från en del av virusets RNA. Det vill säga virusets motsvarighet till arvsmassan DNA. Virusets RNA är som en ritning över vilka molekyler viruset består av. Man gör sedan en kopia på en liten del av ritningen. Det är den kopian som kallas för mRNA. När mRNA sedan injiceras in i armen fångas den upp av våra celler som läser ritningen och producerar små delar av viruset. När ritningen är läst förstörs den direkt av kroppen, men de små avlästa delarna transporteras ut ur cellerna eller sätter sig på cellernas yta. Eftersom det bara är en liten del av viruset som producerats finns ingen risk att infektera kroppen. Men det är tillräckligt för att kroppens immunförsvar ska lära känna viruset och bygga upp ett framtida försvar mot det. Catherine och jag diskuterar för- och nackdelarna med att våga satsa på mRNA-tekniken. Den är flexibel och snabb. Och världen har tack vare de kinesiska forskarkollegorna redan tillgång till den fulla sekvensen av virusets RNA, så själva ritningen finns. Men det finns ännu inget godkänt mRNA-vaccin. Ingen har testat det i storskaliga kliniska studier. Det är ett stort bett att ta, även för ett av världens största läkemedelsföretag. Vi bestämmer att Catherine ska ringa till våra kollegor på det tyska företaget BioNTech. Sedan 2 år tillbaka har vi ett gemensamt samarbete med dem för att utveckla ett mRNA-vaccin mot influensa. BioNTech grundades av forskarparet Ugo Sahin och Özlem Türesi, två eldsjälar som på sitt bröllop gick tillbaka till labbet efter att ha skurit upp bröllopstårtan. Projektet vi driver med dem är relativt tidig fas, men vi vet också att Dr. Sahin och Dr. Türesi är bäst i världen på den här tekniken. En timme senare ringer Catherine tillbaka. Det visar sig att Ugo Sahin ligger steget före. Faktum är att han och hans kollegor varit igång med forskningen ända sedan i januari. Han hade då läst en artikel i en vetenskaplig tidskrift om ett nytt virus som snabbt spreds i Kina och förstått att världen stod inför en trolig pandemi. Ugo och hans kollegor hade redan ställt in all ledighet och lagt allt annat åt sidan för att ägna sig åt projekt Lightspeed, att ta fram ett mRNA-vaccin mot covid-19. BioNTech vill gärna samarbeta med oss. De behöver våra muskler och vår erfarenhet av att gå från labbexperiment till stora kliniska studier. Catherine och jag tar beslutet direkt. Vi bestämmer oss för att ta oss an projekt Lightspeed. Och nu tar vi det första i en lång rad av okonventionella beslut. Vi sätter igång samarbetet utan något formellt avtal. Ska det gå med ljusets hastighet hinner man inte vänta in juristerna. När kvällsskymningen når skyskraporna utanför fönstret den här söndagen sitter jag med alla anteckningarna runt mig. På bara en eftermiddag har planerna för det som kommer att bli den största vaccinsatsningen i historien tagit form. Vi ska göra det otänkbara till tänkbart och det omöjliga till möjligt. Och imorgon har jag möte med President Trump. Dagen efter att vi satt vaccinbollen i rullning flyger jag till Washington DC. Efter en del förberedelse och flera säkerhetskontroller står jag till slut i ett av Vita husets väntrum. Kollegor från några biotechbolag och en handfull världsledande läkemedelsbolag är samlade. Vi känner varandra, eller känner till varandras namn. Det småpratas om de senaste forskningsnyheterna kring covid, möjligheterna för vaccin eller bättre behandlingar. En av biotechledarna har precis återvänt från Korea. Jag tittar förvånat på honom. Risken för smittspridning känns obehaglig och jag föredrar att hälsa på honom med en armbåge samtidigt som jag undrar hur de vågade släppa in honom i Vita huset. Ännu har det inte blivit självklart att använda ansiktsmask, men alla undviker att skaka hand och överallt står små plastflaskor med handsprit. Vi blir tillsagda att gå in till Vita husets kabinettrum. Rummet har ett stort ovalt bord med stolar för presidenten och hans rådgivare. Genom historien är det här alla viktiga beslut har fattats, såväl i krig som i fred. När jag ser mig omkring är det tydligt att de andra också känner storheten i ögonblicket. Det här är på allvar och vi är här för att mobilisera, inte mot en främmande makt, men mot den osynliga och hotfulla fienden covid-19. Jag bestämmer mig för att gå runt bordet och prata med Tony Fauci, infektionsläkaren som under pandemin kom att bli presidentens närmsta rådgivare. På vägen dit passerar jag en tom stol som är ett par centimeter högre än de andra stolarna. Stolen är märkt The President. Plötsligt öppnas två stora dörrar på vid gavel och ovala rummet skymtar bakom. President Trump och Vice President Pence kom in och hälsar på oss. Pence verkar okej med en armbågshälsning medan Trump tittar mig rakt i ögonen och sträcker fram högerhanden. Efter en kort tvekan inför handslaget bestämmer jag mig för att anpassa mig till proceduren. Jag blir placerad mitt emot Trump och Pence.
Well, thank you very much. Today we're meeting with the pharmaceutical and biotechnology companies, the biggest in the world, most prestigious, the ones that get down to the bottom line very quickly to discuss how the federal government can accelerate the development of vaccines and therapeutic treatments for the coronavirus.
Mötet spelas in av Vita husets pressavdelning. Ordet går runt bordet. Alla beskriver sina bolags engagemang mot covid och hur deras företag kommer att bidra. När kan jag ha något färdigt, frågar presidenten upprepade gånger med en uppmuntrande men otålig ton. Det blir min tur.
Mr. President, Mr. Vice President, I'm chief scientist for Pfizer.
Yeah.
We are very pleased to be here. And for us it's been always important when there are major public health threats to come together across the industry with biotechs and federal agencies. So we were highly appreciative of the initiative that you've taken in this powerful way to have all of us around this table.
Jag berättar kort att Pfizer har varit engagerad i kampen mot infektionssjukdomar sedan andra världskriget, då vi gav de amerikanska trupperna tillgång till penicillin. Och jag nämnde att vi nu med stora resurser har satt igång arbetet mot covid-19.
I think the call to action that has come from you makes all of us feel that we should be one team here.
I agree. And we would appreciate that.
Jag betonar att pandemin kräver att vi samarbetar över gränserna för att snabbare göra framsteg. Presidenten nickar instämmande. Efter mötet tar Trump med oss till ovala rummet. Jag går fram när han satsar vid det stora skrivbordet och han erbjuder mig en av hans många Trump-pennor som används för att signera officiella dokument. När vi skakar hand igen upprepar han budskapet att Vita huset vill ha en behandling eller ett vaccin så snabbt som möjligt. Det är på många sätt en orimlig beställning. Men jag tror inte jag var den enda i rummet som fick en extra knuff i ryggen av den uppmaningen. Säga vad man vill om Trump. Hans agerande senare under pandemin skulle bli förödande för kampen mot covid i USA. Men det han gör just här och nu känns helt rätt.
Yeah.
April 2020. Lika svårt som det var att förstå vad som väntar oss i början av mars, lika påtagligt är det nu att New York har blivit pandemins epicentrum. Allt är stängt, alla instängda i sina hem och väldigt, väldigt många människor sjuka. Hela min tillvaro handlar nu om covid, både professionellt och privat. Jag har grannar, vänner, nära familj som alla är svårt sjuka. På mina joggingturer på kvällarna springer jag förbi de stora sjukhusen och ser hur kylbilar parkerar utanför för att ta hand om alla döda. Flera gånger i veckan har jag kontakt med de ledande läkare som kämpar i sina skyddsdräkter på de mest avancerade sjukhusen i New York. Både som chef över forskningen på ett av världens största läkemedelsbolag och som nära anhörig försöker jag få grepp om vad det är för virus vi står inför. Vilka behandlingar hjälper? Varför blir vissa så allvarligt sjuka? Hur smittade? Viruset härjar vidare. Stormen tilltar i styrka och det är så lite vi vet. Mina tre barn som alla är i 20-årsåldern flyttar hem till oss och vi varierar mellan vårt boende in i New York och vårt hus en bit utanför. Barnen som under sin uppväxt snällt fått flytta med mig och min fru varje gång jag bytt jobb skapar sig en ny tillvaro, en ny kamratkrets, nya skolor, Lund, Göteborg, New York. Tidigare har de visat ett begränsat intresse för min forskning. Nu spänner de ögonen i mig och säger: pappa, du måste ju kunna göra någonting. Du har försvunnit så många timmar från våra liv på grund av jobbet. Nu kan du göra skillnad på riktigt. Gör något. Ja, det var ju så vi hade bestämt att vi skulle göra något. I mars hade jag varit med om att sätta upp det mest orimliga mål jag någonsin gjort under mina 30 år i läkemedelsindustrin. Att ha ett vaccin klart till oktober. Sedan dess hade vi vänt upp och ner på alla våra föreställningar om hur saker och ting ska gå till. Normalt sett hade vi bett våra bästa forskare att ta fram planer för vad som är rimligt nästa steg. Den här gången gjorde vi tvärtom. Vi gjorde planen baklänges. Vi konstaterade att om vi skulle ha ett vaccin färdigt i oktober måste vi börja med stora kliniska prövningar i augusti. Och om vi skulle kunna göra det måste produktionen vara igång i slutet av juli. Och då måste vi ha en vaccinkandidat klar i mitten av juli och så vidare. Omöjligt var ett ord jag hörde många gånger under den här perioden. Vi testar ändå, var det ständiga svaret från vår vd Albert och mig. Allt som normalt gjordes sekventiellt skulle nu göras parallellt. Att vi alls kunde göra så berodde på att Albert och bolaget hade bestämt att det här i princip fick kosta hur mycket som helst. Eller som Albert själv uttryckte det: nu handlar det om att göra något för mänskligheten och så länge Pfizer har pengarna så ska det användas. Men om man inte har en bra idé hjälper inga pengar världen. Efter decennier som forskare och läkemedelsutvecklare vet jag att de allra flesta läkemedelskandidater faller bort någonstans längs med utvecklingens gång. Samtidigt som jag hade den största respekt för våra kollegor på BioNTech och jag trodde på våra projekt, visste jag också: något kan se fantastiskt ut i laboratoriet, men när du sen testar i människor händer ingenting. Och ingen av de möjliga vaccinkandidater vi har tillgång till har ännu testats på människor. Så medan pandemin härjar utanför fönstret och jag sitter med en obeskrivligt stor budget och barn som tycker att det här kan du väl fixa pappa, så är den överhängande frågan: har vi ens något i labbet som kan bli ett effektivt vaccin? Maj 2020. Vi forskar nu på 4 vaccinkandidater parallellt. Att ta fram ett effektivt vaccin är en balansakt där man måste samarbeta med kroppens immunförsvar. Målet med vaccinet är att immunsystemet ska lära känna viruset på ett kontrollerat sätt. Lugnt och sansat ska kroppen lära sig att okej, så här ser den här inkräktaren ut. Nästa gång du kommer sparkar vi ut dig direkt. Utmaningen är att stimulera immunsystemet tillräckligt för att det överhuvudtaget ska bry sig om att lägga inkräktaren på minnet. Men inte så mycket att det blir fullt krig och du får feber och inflammation och kanske till och med blir allvarligt sjuk. Våra fyra vaccinkandidater utmanar immunsystemet på lite olika sätt. Den första är en helt omodifierad mRNA-sträng kopierad från covid-virusets RNA. De andra tre består av olika varianter av mRNA-strängar som i stora drag är kopior av virusets RNA, men det är lätt modifierade för att vara lite mindre främmande för kroppen. Vi börjar försiktigt och kontrollerat testa på ett fåtal friska frivilliga individer för att se hur reaktionen blir. Vaccinkandidaten som består av en ren mRNA-kopia från viruset åker ur direkt. Den är för främmande för kroppen som reagerar för starkt och personerna som testar vaccinet får feber och inflammation. Det skulle troligtvis skapa antikroppar men den ger för kraftiga biverkningar. Återstår tre vaccinkandidater som alla tolereras väl av testpersonerna. Vi bestämmer oss för att fortsätta utvecklingen av de här tre vaccinkandidaterna parallellt. Ännu så länge finns tid till att samla lite mer data. Men snart måste vi bestämma vilken av kandidaterna ska vi satsa på. Och det blir allt mer uppenbart för mig att både jag och mina kollegor kommer att ha stor nytta av den träning i att ta opartiska beslut som vi fått av psykologiprofessor Daniel Kahneman, han som fått ekonomipriset till Alfred Nobels minne och som för 10 år sedan tog världen med storm med sin bok Tänka snabbt och långsamt. Ett läkemedelsbolags framgångar bygger på att vi kan fatta opartiska beslut. Vi får aldrig bli för fästa vid våra projekt. Vi får aldrig låta fördomar styra vad vi ser. Och vi får aldrig blunda för oönskade fynd som kan ställa hela hypoteser på ända. Men forskare och företagsledare och också människor som sådana är vid grunden usla på att ta opartiska beslut. Det var därför vi i ledningsgruppen för ett par år sedan började träna oss i opartiskt tänkande under ledning av Daniel Kahneman. Under pandemin är det framförallt två fällor för opartiskt tänkande som blivit extra tydliga. Strutsmentaliteten och den så kallade bandwagon-effekten. Strutsmentaliteten gör att man tappar förmågan att ta in argument och faktorer från omvärlden som talar mot din egen tro. Kanske är det just strutsmentaliteten som kan förklara att Sverige var det enda land i världen som inte använde munskydd. Eller så var det Sverige som lyckades stå emot när resten av världen drabbades av bandwagon-effekten. Den som gör att vi har en stark tendens att tro på det som alla andra tror på. Oavsett vilket så måste man som ansvarig för stora beslut i allvarstyngda tider ta ansvar för sitt tänkande och göra vad man kan för att undvika partiska beslut. För egen del lägger under våren 2020 stor vikt vid alla de samarbeten som sker kring covid. Det blir mitt viktigaste vaccin mot strutsmentaliteten. När chefen för amerikanska hälsovårdsmyndigheten NIH, Francis Collins, har av sig en sen kväll och vill bolla idén att starta ett nationellt forskningsprogram mot covid är ju uppmuntrande. När programmet sen tar form under namnet Active sitter jag med i styrgruppen tillsammans med Collins, Trumps medicinska coronarådgivare Tony Fauci och representanter från bland annat AstraZeneca, Johnson & Johnson och Moderna. Under alla våra möten utbyter vi erfarenheter och jag blir allt mer övertygad om att vår satsning på ett mRNA-vaccin är det bästa valet. Men jag inser också att vår mest avancerade vaccinkandidat utgår från en mindre del av viruset än vad alla andras vaccinkandidater gör. Det gör mig vaksam. Har vi verkligen data som motiverar att vi gör helt annorlunda än alla andra? Eller börjar vi bli strutsa?
Solen skiner idag.
Jag heter Mikael Dolsten och är global forskningschef på ett av världens största läkemedelsbolag. Mitt sommarprogram handlar om de senaste 17 månaderna då jag har lett vetenskapliga utvecklingen av ett av världens idag mest använda vaccin mot covid-19. Men varför är det egentligen en skorrande hallänning, nu vet som säger gurkburk istället för gurkburk, som leder det här arbetet? Ja, det undrar den skorrande hallänningen också ibland. Svaret är en kombination av det trygga svenska folkhemmet, föräldrar präglade av en flykt undan krig och det öppna amerikanska mångkulturella samhället. Mina föräldrar hörde båda till den judiska traditionen. Pappa växte upp i Sverige. Mamma flydde andra världskriget i Europa och kom som ung från Österrike till Göteborg. De hörde till en generation judar som lärde sig att allt kan gå förlorat. För dem var det en fråga om överlevnad, att alltid välkomna nya erfarenheter, vara kunskapstörstande och att arbeta hårt. Uppvuxna i en mycket allvarstyngd tid var det också självklart för dem att man ska göra vad man kan för att göra världen till en bättre plats. Mina föräldrar var driftiga, men framförallt min mamma var också präglad av andra världskrigets fasa, vilket gav en hämmande oro för framtiden som inte släppte under hela hennes livstid. Hennes inställning till livet fördes över till mig, men hos mig som växte upp i lugn och ro i 60-talets lite beige men trygga Halmstad fanns inte den hämmande oron. Till skillnad från mina föräldrars generation har jag aldrig behövt oroa mig eller fightas för min existens. Istället har välkomnandet av nya erfarenheter, kunskapstörst, hårt arbete och en önskan att bidra till det större sammanhanget blivit enbart positiva och kraftfulla drivkrafter. Att det blev forskning och medicin beror på att jag som en del av min militärtjänstgöring fick följa läkare och sjukvårdspersonal vid Halmstad sjukhus på nära håll. Innan lumpen hade jag sökt in till Handels i Stockholm och blivit erbjuden en plats. Men någonting hände där i korridorerna på Halmstads sjukhus. Jag fick se människor med yrkeskunnande som verkligen gjorde skillnad. Jag tackade nej till Handels i Stockholm och sökte till läkarprogrammet i Lund. Medicinska fakulteten vid Lunds universitet var en unik plats för en ung läkarstudent. Blandningen mellan det sprudlande studentlivet och oändliga möjligheter till nya kunskaper var fantastisk. Det fascinerande immunsystemet fångade min hjärna och jag började forska parallellt med läkarutbildningen. Samtidigt fångade min blivande fru Katarina mitt hjärta och våra tre barn Josefin, Simon och Gabriel föddes alla på Lunds universitetssjukhus. Åren i Lund var fantastiska, men kanske inte alltid så anmärkningsvärda. Men miljön var tillräckligt internationell och blandad mellan akademi och industri att jag steg för steg, egentligen bara genom att arbeta hårt och alltid tacka ja till nya erfarenheter, etablerade mig som en person som kan leda komplexa forskningsorganisationer. Så till slut kom en dag det första erbjudandet att bli global forskningschef på ett stort läkemedelsbolag. Den gången på den tyska jätten Boehringer Ingelheim. Min vana trogen tackade jag ja. Ett år senare kom frågan om vi ville flytta till USA och vi ställdes inför ett stort familjebeslut. Hela familjen var nyfikna på landet. Själv såg jag stora möjlighet att prova mina forskningsvingar på den amerikanska kontinenten. Men att lämna det bekanta Sverige gjorde mig också tveksam. Min fru Katarina var mer äventyrlig och hennes tilltro till att jag skulle kunna bidra i de stora medicinska forskningsfrågorna gav mig självförtroende att sikta högt. Katarina, som är både ekonom och läkare, är inte bara mitt livs kärlek utan även en viktig diskussionspartner, i många både medicinska och affärsrelaterade frågor. Så efter en viss tvekan tackar vi till slut ja och bosätter oss i vårt nya hem i Scarsdale, New York. Väl i USA visade sig att mina vingar bär och ett nytt kapitel börjar i mitt yrkesliv. Jag blir efter ett par år erbjuden att bli forsknings- och utvecklingschef på det stora läkemedelsföretaget Wyeth. Men läkemedelsbranschen förändras ständigt och Wyeth blir uppköpt av Pfizer i ett av de största bolagsuppköpen någonsin. Chefsrollerna kastas om. Jag blir erbjuden att bli global forskningschef på Pfizer, huvudkontor i centrala New York, i en skyskrapa på 235 East 42nd Street and 3rd Avenue. I 10 år har jag hunnit vara forskningschef på Pfizer när pandemin slog till. Sällan har jag varit så tacksam för att jag fostrats till att välkomna nya erfarenheter, har en enorm kunskapstörst och vilja att arbeta hårt.
Jag trivs bäst i öppna landskap där vindarna får fart. Jag trivs bäst i öppna landskap där jag har.
I slutet av juli 2020 har det blivit dags för det avgörande beslutet. Fram till nu har vi utvecklat de 3 återstående vaccinkandidaterna parallellt. Men ska vi hinna starta de stora kliniska prövningarna i augusti behöver vi ta ett beslut idag. Vilken av de 3 kandidaterna ska vi satsa på? Tävlande nummer 1 består av en mRNA-sträng som gör att cellerna ska producera endast en liten del av coronavirusets karaktäristiska piggar. Den här kandidaten har vi kommit längst med och kommer mest data på. Vi vet att den ger ett bra immunsvar i alla åldrar och vi vet att biverkningarna verkar bli acceptabla. Tävlande nummer 2 består av en mRNA-sträng som gör att cellerna ska producera hela strukturen för coronavirusets piggar. Ni vet, de där som sitter på viruset och gör att det ser ut som en kardborre på cellväggen. Den här kandidaten är mer lik de som våra kollegor i branschen utvecklar. Vi har mer sporadiska data om den här kandidaten. Vi vet till exempel inte om den fungerar i gruppen äldre vuxna och vi har inte hunnit undersöka hur effekten påverkas och vilken dos man tar. Men de data vi har tyder på att vaccinkandidat nummer 2 har både bättre effekt och mildare biverkningar. Troligtvis på grund av att del av strukturen påminner om vanliga förkylningsvirus, vilket hjälper immunförsvaret att svara lagom effektivt. Tävlande nummer 3 har ett tillägg som gör att cellerna i kroppen även bygger en egen liten kopieringsmaskin för mRNA-strängen. Det gör att vi kan injicera en mycket lägre dos. Den här kandidaten har kommit in sent i tävlingen och vi har inte hunnit generera speciellt mycket data. Det här är ett stort beslut. Den kandidat vi väljer idag är den som vi kommer börja anpassa våra tillverkningsanläggningar för och börja rigga den stora kliniska prövningen för. Väljer vi rätt finns fortfarande chansen att vi hinner få fram ett vaccin i tid. Tävlande nummer 3 släpper vi snabbt. Den har stor potential att bli bäst i klassen på sikt. Men det är för mycket utveckling kvar för att lyckas med den här och nu. Återstår kandidat 1 och 2. Jag ser tydligt att våra forskare har drabbats av bandwagon-effekt. De känner sig mest komfortabla med den första kandidaten. Det är den de har hållit på med längst. Och under de månader som gått har det hunnit bli övertygade om dess styrkor. Men Albert och jag ser på resultaten för kandidat 2. Vi saknar onekligen några viktiga pusselbitar. Men den information vi har talar för att den kan bli ett mycket effektivt och säkert vaccin. Vi och efter ett tag ytterligare personer från ledningsgruppen börjar argumentera för att vi ska välja kandidat nummer 2. Forskarna håller med om att data ser lovande ut men vill göra ytterligare några försök innan vi bestämmer oss. Albert och jag och de andra i ledningsgruppen hade pratat om det här innan mötet. Risken för att vi skulle drabbas av beslutsångest och att vi hade inte tid med det. Beslutet skulle tas idag baserat på den information vi har. Vi väljer kandidat 2. Vi ger klartecken till våra tillverkningsanläggningar att börja producera hundratusentals doser och vi meddelar myndigheterna att det är den här kandidaten vi vill börja testa i en stor klinisk studie som stegvis kommer att öka upp till 44 000 individer. Det här är det svåraste beslut jag tvingas ta under mina decennier som forskningsledare, men också, skulle det visa sig, det mest lyckosamma.
I did my best, it wasn't much. I couldn't feel, so I tried to touch. I've told the truth, I didn't come to fool you. And even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of Song with nothing on my tongue but hallelujah. 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 Hallelujah.
Tillbaka till det där mötesrummet på Pfizers kontor i Greenwich, Connecticut i november 2020. Där vi precis fått resultatet från den stora kliniska prövningen. Den vaccinkandidat vi hade samlat mod och kraft att välja där i juli hade verkligen levererat. $1 miljard hade vi investerat i forskningen och utveckling av vaccinet. Ytterligare $1 miljard på att ställa om våra tillverkningsanläggningar. Tusentals människor hade arbetat oavbrutet med att göra alla de analyser och försök som varit nödvändiga, sköta all dokumentation och inte minst utveckla vår tillverkning för en helt ny teknik. Jublet i det där mötesrummet när vi fick resultatet från vaccinstudien var därför till stor del ett uttryck för lättnad. Men lättnaden bytte snart mot nya huvudbry. Vi har lyckats utveckla ett vaccin som fungerar och hela världen står och väntar. Men vi vet ännu inte hur vi ska hinna producera dessa miljoner och snart biljoner doser som behövs. Helst imorgon. Vi hade redan under sommaren lyckats gå från att tillverka tusentals doser till hundratusentals doser. Det hade i sig varit en utmaning. Inte minst på grund av bristen på råvaror. Storskalig tillverkning av vaccinet är idag beroende av råvaror från 7 olika länder. Och listan växer ju mer vi tillverkar. Och nu ska vi på extremt kort tid producera dessa hundratals miljoner doser. Jag får svårt att somna på kvällarna. Vi får svårigheter med uppskalningen. Det är inte ovanligt under utvecklingsprocessen, men vanligtvis har vi många månader eller kanske år på oss att lösa det. Nu har vi dagar eller möjligen någon vecka. Forskning går in i en ny intensiv fas. Vi måste hitta felkällan. Och tillsammans med våra underleverantörer görs det tester dag och natt för att förstå vad det är som händer vid den miljonte dosen som inte händer vid den tiotusende. Hela tiden tar vi 2 steg framåt och 1 bakåt. Tekniken är helt ny. Ingen har gjort detta tidigare. Jag vrider mig i sängen. Varje dag dör tusentals i covid-sjukdom. Det är en kamp om tiden för att kunna rädda människoliv. Men återigen löser samarbetet mellan hundratals hjärnor världen över problemet. Vi hittar felkällorna, stabiliserar processen och idag vet vi med säkerhet att varje enskild dos av de hundratals miljoner vi producerar har exakt lika bra kvalitet. Det står nu klart för mig att vi är på väg att skapa historia. Om inte annat så märks det på de allt mer intensiva möten som min vd, jag och några andra nyckelmedarbetare har med världens ledare. Vaccinet är effektivt, masstillverkningen fungerar och nu börjar en ny kapplöpning.
Ladies and gentlemen, the golden age of rock and roll.
Stora del av våren handlar om att få vaccinet att nå ut brett till hela världen. Vi använder en graderad prislista som innebär att rika länder får betala mer per dos medan låginkomstländer bara betalar självkostnadspris. Men exportförbud och andra handelshinder försvårar både produktionen och spridningen av vaccinet. Vi gjorde det omöjliga och utvecklade ett vaccin på några månader. Men nu ställer sig världspolitiken och blockerar vägen. Under pandemins inledande fas blev jag imponerad av världens ledare. Det kraftsamlades. Det tog gemensamma initiativ. Det fördes dialog över alla gränser. Men när det sen blev skarpt läge tog protektionismen ofta över. För mig är det nu uppenbart att det är komplexiteten i storpolitiken, samarbetet över gränserna, som troligen kommer att bli en av de största utmaningarna för hur väl vi kommer klara den här och kommande pandemier. Covid-19-pandemin har accelererat en osannolik teknikutveckling. Tack vare en unik medicinsk studie i ett vetenskapligt samarbete mellan oss och Israels hälsomyndighet blev de först i världen med att visa att en pandemi kan besegras snabbt med ett vaccin. Studiens syfte var att mäta effektiviteten av vårt vaccin i en hel befolkning. Genom Israels effektiva massvaccination, där de fick ut 10 miljoner av våra doser under några månaders tid i början av 2021, gick landet från att ha flera tusentals nya sjukdomsfall dagligen till endast tiotalet nya fall per dag. Allt detta på bara ett par månader. Det är revolutionerande. Med mRNA-vaccintekniken kommer vi troligen att med hög hastighet kunna skapa vaccin mot de flesta framtida pandemiska sjukdomar. Kommer det en ny pandemi som beror på ett coronavirus som liknar covid-19 kan vi nog ha full vaccinproduktion igång inom 100 dagar. Är det ett helt annat virus behöver vi troligtvis ett par månader till, men inom ett halvår kommer det förmodligen att finnas vaccin. Den produktionskapacitet som byggts upp under det här året av oss och våra kollegor i branschen innebär att det snart kan produceras upp till kanske 10 miljarder doser vaccin på kort tid. Det är en enorm möjlighet för världen. Men det bygger på att vi kommer överens om hur vaccin ska kunna spridas över världen även till mindre utvecklade länder. En spännande och enkel tanke för att lösa problemet vore om den globala solidariteten kunde få världens alla rika länder att komma överens om att de ska köpa minst dubbelt så många doser som de behöver. Då kommer snart världens vaccinbehov vara löst. Om EU till exempel köper 1 miljard doser till normalt pris till sina ekonomiskt starka medlemsländer kan de samtidigt få köpa lika många doser till självkostnadspris och kan hjälpa till att distribuera doserna till låginkomstländerna som inte har råd med dem. På så sätt utnyttjas världens innovationskraft och expertis på effektivast sätt. Det här är en reflektion, ett exempel hur ett förslag skulle kunna utformas. Det finns andra, men någon lösning måste till. Det är först när vi får full spridning av vacciner globalt som en pandemi kan bekämpas och världen andas ut. Forskning har gett oss ett övertag över viruset. Nu är min förhoppning att det går teamwork mellan politiker, nationella experter och oss vaccinföretag ska se till att vi förstärker övertaget vi fått mot covid-viruset. När jag idag rör mig här i New York är det tydligt att livets vardag är på väg att återvända. Jag börjar känna igen den myllrande metropolen som kommit att bli mitt nya hem. Tåget mellan förorten Scarsdale och Manhattan, som under 2020 blev en massiv smittkälla för det dödliga covid-viruset och som stått ödelagt med tomma vagnar, börjar nu fyllas av försiktiga passagerare som morgonpendlar. I min familj har vi sedan ett par månader tillbaka börjat röra oss fritt igen. Barnen har lämnat karantäntillvaron hemma hos oss och återgått till sina egna liv. Och jag kan se dem i ögonen och ärligt säga, jag tog deras uppmaningar på allvar när de mitt under pandemin och då sjukdomen tagit sig in i vårt eget hem sa, gör någonting pappa. De senaste 18 månaderna har på många sätt varit utmattande och fyllt av sorg och oro för miljontals människor världen över och för det allra närmaste. Men det går inte att komma ifrån att vi också lärt oss att det går att göra saker på helt andra sätt, i stort och smått. När jag för 30 år sedan bestämde mig för att lämna läkaryrket för att börja forska inom läkemedelsindustrin var det för att jag fascinerades av att en forskningsidé kunde förvandlas till något som kan förbättra miljoners människors liv. Jag lockades av den möjliga hävstång som fanns på det arbete jag gjorde. Det var en ambitiös, ja kanske till och med pretentiös idé från en yngling från Halland. Men med 500 miljoner doser vaccin levererade till världens alla hörn så får jag ge både den yngre versionen av mig själv, mina föräldrar och min fru Katarina rätt. Det är enormt belönande att arbeta med något som bidrar till det större sammanhanget. I detta fall att ge hopp under en pandemi som lamslog världen på ett sätt som vi aldrig trodde kunde hända i vår livstid. Och man ska inte underskatta pretentiösa ynglingar från Halland. Vem hade till exempel trott att min klasskamrat i gymnasiet, försiktige Per, från en förort utanför Halmstad skulle ta ton och fylla arenor med sin sång. För mig som numera blivit lite amerikaniserad i mitt sinne är det ett fint bevis på att vem som helst kan bli vad som helst bara man tar chansen, jobbar hårt och har lite tur. Så, kramar nu en vaccinerad, tack alltid ja till nya erfarenheter och njut av sommaren.
Vill du höra mer om forskningen om coronaviruset och hur det påverkar samhället? Vill jag tipsa om Vetenskapsradion på djupet.
Jag känner obehag att leva nära en person som är så förd bakom ljuset, om man säger. Hon, det är ju bara en del av en växande skara människor som är en fara för samhället.
Han håller på att förlora sin sambo till konspirationsteorierna. Lyssna i appen Sveriges Radio Play. Producent för Mikael Dolstens sommar, Niklas Zackrisson, och tekniker Fabian Begnert.